Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six podcast 20 december, vecka 51, avsnitt 132 med mig, Viktor Enberg, Karl Hultin och Per Frykebrandt är med oss i studion. Och jag tänkte börja med att ge dig ett litet budskap, Per.
Okej.
Okay. Per, just wanna say to you, stay strong. Sometimes the shit is happens, but I think you are a strong footballer no matter what.
Är det här mitt horoskop? Det bara,
precis, för någonting? Idag.
Det är... Fiskens stjärntecken idag.
Sometimes the shit is happens.
Ja. Ja. Det är så jävla vackert.
Det är vad Mudryk la ut på sin Insta-story efter matchen igår. Då, som ett meddelande till Kieran Trippier. Efter dennes blunder då när han kvitterade i den 92 minuten.
Ja.
Så bara snällt liksom.
Jag vet inte om jag hade tolkat det så. Om jag var liksom Kieran Trippier, om jag hade gjort bort mig liksom, skickat ut, för det är verkligen så här, Trippier skapar ju den här chansen ur ingenting.
Mm.
Om då spelaren som tar vara på den möjligheten skriver sometimes the shit is happens, då hade jag ballat ut fullständigt.
Ja, det är så...
Och sen missar han dessutom en straff.
Exakt, ja. Exakt.
Men man kan inte bli arg på den grammatiken riktigt, utan det blir så här, det blir gulligt.
Ja, ja. Ja, men det blir bara värre. Ja. Alltså, gulligt, men för Trippier värre.
Ja. Det är så härligt också, för han, man märker ju, eller det är så många spelare som har sina teams som sköter deras Instagram. Och så här, han kanske har ett team, men jag tror ändå inte för sättet också han skriver det på. Han skriver liksom, just wanna say to you, mellanslag, kommatecken, stay. Så stay sitter ihop i kommatecknet, du vet. Det är helt, helt fel också, textning. Så på något sätt så kan jag uppskatta Mudryk lite mer nu, tror jag. Eller jag har inte tänkt så mycket på honom. Eller brytt mig så mycket.
Men han har ju en förmåga liksom, man ofta gör oss besvikna, vi fans, för att vi, i med hans prislapp och alla förväntningar man ändå hade. Så har han ju flera gånger liksom gjort oss besvikna än motsvarat den, det man hade hoppats på kanske. Och då har man ju istället börjat ömma för honom liksom, för att han själv hänger med huvudet. Ja. Han har blivit utbytt i 60 minuten för fjärde matchen i rad och inte åstadkommit så mycket. Så blir man ju glad när han äntligen får peta in ett mål, och ett så pass viktigt mål som han gör igår. Och hoppas ju det såklart kan bygga vidare på någonting. Men sen så har han ju fortsatt med de här sociala medieuppdateringarna, och han lade ut något liknande när Reece James gick sönder mot Everton där och sa också på dålig grammatisk engelska liksom att I'm with you, my captains. And
my captains.
Ja, men liksom, det var satt inte riktigt ihop.
Ja, men han var ute på Twitter och svinga också, eller han, när han rök ihop med Bruno Guimarães.
Ja.
Så då lade han retweeta något med det också, bara skicka någon emoji med sån här...
Ja,
precis. Mm. Och för de då som inte fattar vad vi pratar om, för det är ändå rimligt, en tisdag den 19 december, alla kanske inte är så väl investerade i att det spelades ligacup-fotboll i England, men det var ju nämligen som så att Chelsea slut Newcastle efter 1-1 ordinarie tid. Då blir det straffar direkt och då tog man sig vidare. Och Kalle, du satt ju såklart som klistrad igår. Är du glad? Hur var matchen?
Jag är svinglad, blev jag till slut. Men det var ju 90 minuter av ångest, för att det började ju värdelöst. De tar ju ledning efter en kvart på ett misstag från Barry Chile som egentligen har situationen...
Men det är ju typ 7 misstag i rad som på något sätt leder till att han skickar in den.
Kan, ja, men Kalle Wilson skjuter på, eller får bollen för långt ifrån sig. Den tar på en Chelsea-back, kan få med sig den i steget, kommer vidare. Barry Chile tror man har det under kontroll, ska ta med den, slår den på sitt egna ben. Wilson får öppet mål, men gör också en otroligt vacker yttersida och skruvar in den i botten, och det är 1-0. Och det känns som att det klassiska, liksom att allt går emot den och det är värdelöst. Och nu är vi ute i den här turneringen också liksom, och säsongen är över, för att liksom, vad ska man nu hoppas på? Men vi vände på steken till slut efter mycket om och men. Det var många halvchanser som inte ville in, och Jackson missar och Sterling missar, och vi spelar med fyra mittbackar och ingen vet hur man ska agera ytterback, och det märktes också, för att det kom liksom aldrig någon överlapp och aldrig något inläggsspel. Så vi fick liksom bara spela runt och hoppas på något instick som var för långt. Liksom. Så det kändes liksom, jag höll på att ge upp. Tills då Malagusto slår ett överdant inlägg och Trippier nickar egentligen bara upp bollen och middrycker där och hugger.
Ja. Kalle satt ju här innan vi började spela in och satt och myste åt att det här öppnade upp en dörr till conference nästa år.
Ja, men så jävla nice.
Det är där ni är just nu.
Ja.
Men det undrar jag er. men det är ju, på tal om Trippier då, som ju sen missar straffen, det är ju, måste ju vara den sämsta mål han har haft i sin karriär nu. För det är ju, han har ju legat bakom i princip varje baklänges mål som Newcastle har haft emot sig här de senaste månaderna.
Men man såg verkligen på hans ögon, både innan han slog straffen, och man visste ju också, okej, du har redan liksom legat bakom kvitteringen här, det är på dig och det är inte första gången du har gjort det den här månaden. Även om förlusten är bara på hand typ, och så bara, ska du verkligen slå en straff i det här läget, eller så tar du dig i kragen, sätter den och kanske vänder på den här usla formen du har, och så bränner han den ganska grovt, och sen liksom, den blicken i hans ögon efter straffen, det var, fanns ingenting, alltså det var ingen hemma. Så att
han måste ligga någonting bakom det.
Ja, alltså jag vet inte, jag har inte hört någonting om från hans liksom privatliv, om det är det som ligger bakom, men
måste det vara liksom utmattning och bara.
Ja, jag tror att det mer är det, för det är ju alltså, de ställer upp med starka smidiga lag igår Newcastle, och de har ju inte alltså möjligheten att rotera så mycket mer. Kanske lite mer ändå, skulle jag väl liksom önska kanske att Eddie Howe roterar där. Men den här segern, den löper ju upp någonting ganska bra för Chelsea där. Så jag raljerar lite där kring så här med conference. Men nu ser det ju ganska bra ut om man kollar på lagen som är kvar. Och om Pochettino skulle ändå så här kunna lösa en final och kanske liksom en ligacup-titel, det får väl ändå ses som ett liksom fall framåt i ljuset av de senaste åren ändå.
Ja, men verkligen. Och det var ju det man satt och var så liksom ångestfylld av tills vi kvitterade då. Att fan, alltså, om vi inte tar oss vidare härifrån, vad ska jag då hoppas på säsongen ut? Det kommer ju en FA-cup som drar igång i januari. Men den är ju ännu svårare att vinna såklart. När man visste att laget som är kvar kan vi slå liksom. Nu är det Liverpool West Ham ikväll. Och det är väl de två värsta vi kan få i en semifinal och final. Men ska man vinna ska man ju slå alla såklart. Och sen är det väl Middlesbrough också. Och Fulham som slog ut Everton igår på straffar också. Så att jag har ju känt sen kvartsfinal, vi pratade om det när de lottades, liksom, att det känns som att det här kan vi ta.
Skulle du vilja titta på Chelsea Conference League? Alltså bara för att förtydliga då, att om man vinner engelska ligacupen så får man en plats till Conference League nästa säsong. Så det är det.
Ja, men det får väl bli som svenska så här, division 4-klubbar brukar skoja om, att när de är med i sin, där jag kommer från, Smålandskuppen, vinner man den så får man vara med i svenska kuppen. Och vinner man den så får man vara med i Europa. Att man får gå kuppspelet fram, så vinner vi Carabao nu. Så är vi med i Conference. Vinner vi Conference så är vi med i Europa League. Vinner vi
så Europa, du har kallt räkna med att
så är vi med i Champions League.
Chelsea kommer 26-27. Kommer inte vara topp 10 lag kommande tre år.
Det har man ju insett att det tar ju tid.
Ja,
vi får ta kuppvägen framåt.
Ja, men den är ju, alltså, den ligger öppen i alla fall.
Två andra saker då från matchen. Nkunku fick göra debut. Efterlängtat.
Så in i helvete. Han var satt på bänken mot Sheffield, men då behövdes han inte enligt Pochettino eftersom vi ledde. Men igår så behövdes han ju, kom in i underläge med 20 minuter kvar och är ju nära på att få friläge direkt. Men Sterling, som så många gånger för, slår en lite för brant pass och läget rinner ut. Men jag tyckte han så pigg ut. Sen är det svårt att bedöma på 20 minuter liksom vad han ska göra.
Men tror du det kan bli en debut från start då på julafton?
Man kan ju hoppas.
Julafton. Men julafton. Det är lite som korvstroganoff. Hur ser ni?
Korvstroganoff.
Ja.
Eller hur ser du?
Korvstroganoff.
Ja,
många, det är korrekt. Stockholm kör ju korvstroganoff.
Och julafton.
Vilket irriterar mig.
Julafton. Men jag säger nyår.
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 Nej.
Jo.
New York.
Ja. Vad var vi?
Sista ska han starta på
julafton. Jag tror inte han kommer göra det. Jag tror han kommer ta det väldigt lugnt med Nkunku.
Han ska ta det lugnt på julafton.
Framöver. För att få ett bakslag där så är det ju nattsvart igen. Så att det kommer nog nötas bänk i två matcher till säkert.
Okay.
Ja, men det är ju en bra joker man har där i honom.
Verkligen.
Men tror du att det är Jacksons plats rakt av han kommer kliva in och ta, tror du?
Jag hoppas nästan det, för att jag är så trött på Jackson nu. För att han är så dålig på sitt beslutsfattande. Och noll klinisk. Alltså han är ingen killer direkt i boxen. Som skjuter bara och Utan det ska trixas och fipplas med boll och läggas till rätta innan han kommer till avslut. Och det hinner du inte göra längre. Du snackade ju om hans egna Instagram-story som du såg i veckan efter matchen mot Sheffield, när han la ut själv. Att han hade bollen på kanten och drog bollen bakom sig med höger fot. Och sen drog han tillbaka den och sen var klippet slut. Liksom. Att det verkar som det är det han är intresserad av att göra. Och då är du fel ute. Mm. Så att jag hoppas att Nkunku går rakt in när han är frisk. Mm. Helt frisk och tar Jacksons plats. Och så liksom Palmer, Sterling bakom. Så.
Och den här George Petrovic i kassen räddade ju avgörande straffen och står ju i ligan nu också. Tror du har han tagit Sanchez plats nu?
Ja, men Sanchez är ju ut eller skadad till typ februari. Ja. Så att han får ju mängd av matcher här och startade ju förra matchen mot Sheffield. Höll nollan då, blev ju inte så testad direkt. Men det går fick han ju verkligen känna i hetluften. Och sen få avgöra med straffräddning. Det är ju en otrolig straffräddning. Han är otroligt långa armar. Så att det bygger nu upp hans självförtroende. Och i MLS som han kommer från New England Revolution så har han redan plockat 5 straffar. Så att det är verkligen en straffspecialist vi har tillskansat oss. Mm. Så att jag är på hans sida.
Ja.
Han är lite trött på Sanchez också.
Ja. Det är det annars?
Ja, ni har haft honom hela 3 månader nu.
Ja, det är nog med liksom bolltapp och flaxiga insatser från hans sida.
En annan höjdpunkt då från kuppen, vi ska inte bli så långrande. Jag tror kanske inte så många kollade på Everton full här, men det blev ju straffar där också. Och det har ju kavlats ut ett klipp, det är från Bein Sports, det är väl någon arabisk sändning tror jag.
Ja.
Med arabiska kommentatorer i alla fall, när Onana ska ta en straff. Och det lät så här.
Onana, 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 Onana.
Byter han till olalala istället.
Ja, det slutar. Och han fortsätter ändå vara lika uppåt trots att han slår en värdelös straff som räddas. Där det var roligt man skrek Onana, no! Eller någonting.
Ja, alltså, han la ju upp för det.
Ja.
Verkligen. Och det hade, alltså, med den vad ska man säga? Uppladdningen för den straffen, det hade kunnat bli en legendarisk liten sekvens om den satt i liksom klykan därefter.
Nästan men, så här Christian Olsson vibes med en gran som aldrig barrar.
Exakt,
när gran
exakt.
VM-18. Men jag tror inte det här var lika förskrivet som Olssons.
Jag hoppas inte det.
Nej. Det kan, om det blir straffar ikväll. Så,
innan han sitter och förberett inför matchen, vad han ska, om han ska ha någonting så här, Onana. Men då kör jag den här, Onana. Men i alla fall då, de röker ju Everton mot Fulham.
Fulhams,
exakt. Och sen spelade det ju också med Man City fotboll igår. Klubblags-VM rullar på. Mot Urawa Reds slog man med 3-0. Och de möter Fluminense då på fredag.
Mm.
Det är ju ändå, vi satt och pratade här lite innan och Jesper och Björn nämnde ju det här nya klubblags-VM-formatet som precis har presenterats och som ska gå, ja, men det ska ju vara, vart fjärde år ska det spelas och det kommer ju starta nu i sommaren 2025 med start i juni. I nästan en hel månad och då kommer det spelas i USA med, bara snabbt då, det är ju lag från alla 6 konfederationer, 12 från Europa, 6 från Sydamerika, 4 från Nord, Centralamerika, 4 från Karibien. Jag har svårt att säga Karibien, det blir ofta Karibien. Och 4 lag från Afrika och 4 från Asien och 1 från Oceanien. Men innan vi bara landar lite i vad man tycker om hela den grejen så är det ju i alla fall så att det klubblags-VM som pågår just nu, att det är ju inte så stort intresse av det. Nu var det väldigt länge sedan exempel United spelade, men jag minns de åren när de var med, man brydde sig inte speciellt mycket.
Nej, det gör man inte.
Nej.
Det är bara att konstatera. Mm. Så. Och det har inte hänt så mycket där de senaste åren heller, utan det är ju, det såg man ganska tydligt också i det laget som Pep ställer upp där. Det var inte många, det var inte ett lag han hade ställt upp ens hemma mot Luton i Premier League, om man säger så.
Men en seger ändå, det har ju det varit lite skralt med.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, nu, senaste. Kan ju vara det här som vänder på hela steken.
Exakt. Borta tillbaka mot högmoslag som man inte riktigt har tagit över.
Nej.
Men tror du den här nya uppsättningen eller upplägget kommer det liksom höja ditt intresse på något sätt, tror du, Per? Kommer du sitta och kolla på det här under sommaren?
Jag är lite så här försiktigt positivt inställd till det. För man vill ju så här, som fotbollskonsument, att få se en liksom tävlingsmatch mellan ett Boca Juniors och Liverpool liknande. Mm. Det pirrar ju till ändå. Och sen så är det också med de summorna som är garanterade för klubbarna. Alltså klubbarna kommer ta det dels seriöst, men sen så kommer också hjälpa till att liksom utveckla de här andra klubbarna som inte riktigt har tillgång till de här liksom Premier League eller Champions League-summorna. Så det är bra i förlängningen. Sen är det också så att när du gör det med alltså, så glest mellanrum där, så kanske inte riktigt får den effekten man skulle vilja ha.
Det är inte hockey-VM liksom.
Nej, men alltså, för jag tänker mer alltså, vad gäller pengasummorna. Ja. När du har Champions League, men du har de här, liksom, så här 30 eller 300 miljoner kronor in, så det hjälper ändå till att bygga en ganska konkurrenskraftig klubb. Mm. Även om du är i liksom, Asien eller Sydamerika, du kommer liksom kunna närma dig de här stora europeiska klubbarna lite grann ändå. Nu när det sker var fjärde år kring det, det gör kanske, det är ju lite såklart i kistan, men det är inte liksom, jag tror inte man närmar sig dem så mycket, och då blir det ju fortfarande rent såhär, alltså rent tävlingsmässigt, vad gäller tävlingsintegriteten, så kommer det ju vara samma skillnad nu och om 10 år liksom. Mm. Jag hade ju sett framför mig, så hade man kunnat ha det här varje år, och vi bara bortser från att det blir liksom lite utvättnat. Ja, men då hade vi kanske sett hur de asiatiska och sydamerikanska klubbarna hade närmat sig de här europeiska giganterna lite mer. Och då hade det kunnat bli spännande på riktigt. Då hade det kunnat se att så här, om 10 år, det här är den liksom klubblagstävlingen man verkligen vill kolla på. För det är ju faktiskt så att säga, det finns ju absolut ingenting som säger att UEFA ska äga liksom den här typen av format mer än FIFA. Det finns absolut ingenting som säger det. Så att jag förstår ju varför FIFA vill göra det här. Men det kanske någonstans ska vi börja. Gör man det här vart fjärde år, men det kanske en del är att säga, det kanske hade varit lite för mycket att börja med hela, med göra varje år direkt. Om man börjar med vart fjärde, så kanske man trappar upp det sen. Så som fotbollskonsument är jag inte så liksom avigt inställt till det faktiskt. Jag är ganska positiv. Sen så blir det såklart, det här är ju ännu en grej i kalendern att försöka få in. Så man vet ju inte riktigt hur det här ska fungera framåt för spelarna. Och de här summorna det pratats om, även om det är, som sagt, det är ganska ordentligt. Så det går ju att likställa med liksom Champions League-summorna. Så klubbarna kommer ju ta det seriöst. Men det är inte så pass mycket summor att man ska kunna börja utöka sina trupper så mycket mer.
Nej. De flesta har börjat kritisera det här upplägget för, och Arsene Wenger har ju fått en del kritik för, han är ju FIFAs globala chief ambassadör för det här. Och så, ja, han har ju haft mycket idéer sedan han hoppade på det här jobbet. Och
han är en idéspruta.
Så är det ju. Och då var ju ändå han en av dem som var ganska gnällig under sina år. När det ändå var mindre fotboll än vad det spelas nu. Men Sky har i alla fall rapporterat att det här spelarfacket FIF Pro då slår larm om den höga matchbelastningen. Och vissa spelare kan behöva spela runt 80 matcher under säsongen då 24-25. När man räknar på det här. Då med klubblags-VM och landskamper inräknat.
Mm.
Och att de ska då, FIFA Pro ska då meddelat FIFAs exekutivkommitté om att spelare behöver ett obligatoriskt uppehåll på 28 dagar under lågsäsong. Vilket innebär problem då, liksom för exempelvis Premier League som kan tvingas flytta på säsongstarten. Så det är ju, ja, och det är ju många spelare som har varit ute och problematiserat hela den här matchbelastningen. Varann var ju ute för ett tag sedan. Han klagade ju också mycket på det här, att matcherna blir också så mycket längre nu med tilläggstid. Vi satt här för några veckor sedan och gick igenom lite statistik ju på, apropå de långa matcherna. Men det var ju mer kopplat till mål och sådär. Så ja, det är ju, det känns ju inte som att man införde 5 byten, att det hjälper så mycket.
Alltså, hela löst sen dess.
Det hjälpte inte jättemycket. Och sen, jag menar, det här går ju lite stick i stäv med det som har varit på något sätt Wengers, vad ska man säga, lilla kall i livet tidigare. Han har liksom propagerat för förändringar som gör fotbollen mer attraktiv, som bidrar till fler mål etc. Ja, men det här går ju liksom emot det, för vi ser ju hur liksom klubbar som spelar väldigt attraktiv fotboll men som har ett tajt spelschema, det blir inte samma sak.
Mm.
Så det här blir ju också, så här, det kommer ju förändra spelstilen i fotbollen också. Och då blir ju fotbollen en mindre attraktiv produkt. Och det är samtidigt som de försöker lyfta fotbollen som en attraktiv produkt. Så att de här sakerna arbetar emot varandra i alla de liksom idéerna som man har. Och då har jag inte ens liksom räknat in liksom skaderisken och liksom hälsorisken generellt kopplat till det här.
Nej, och det ser man ju ändå, även om man kollar skadetabellen på alla lag nu. Det är ju det känns som att de senaste åren har varit mycket skador, men det känns ju som att det är extremt i år. Det är ju många lag som liksom har tvåsiffrigt antal spelare på skadelistorna, och de ökar ju hela tiden verkligen. Så, ja. Så å andra sidan, om du är en yngre spelare eller på väg upp och så här, man kan ju verkligen se en chans till att få chansen och få mer speltid såklart. Jag menar, det blir ju också såna otroliga kontraster om man jämför med till exempel svensk fotboll. Där har man bara, man har kuppen som är några matcher på våren. Och sen är det bara, för det är så få lag som har Europaspel. Så är det bara en match i veckan i ligan. Och då finns det inte chans för att få spel. Så det är ju ingen svensk podd det här, men Glaffe blir ju ännu större sett till toppfotbollen.
Absolut, men nu är väl fotbollen just en ganska snabb förändringsfas där liksom truppbredden inte har hunnit hänga med. Nej. För det är klart att säga, den här utvecklingen med fler matcher, så här, den kommer inte gå att stoppa. Och det kommer vara så här många matcher, det kommer vara ännu fler matcher i framtiden. Men truppbredden har inte riktigt hunnit med ännu. Så då är man i någon form av liksom fas nu i ett par år där man behöver vänta på att normen förändras lite grann. Så. Och det är kanske också så att det här kommer kanske resultera i en del andra förändringar också. Till exempel ett lönetak. Så säkert kommer liksom, det kommer liggas på en del från klubbarna, kan jag också tänka mig. Att säga, man behöver ha en större truppbredd, men man behöver också hålla nere lönekostnaderna. Och jag menar, det är ju liksom, lönetaket är ju en av de få verktygen du har att jobba med då. Så det här kommer nog få den typen av konsekvenser, för att säga, fler matcher och ett lönetak, jag menar, det gynnar ju klubbarna. Det är det de vill ha. Mm. Så det är där vi kommer sluta.
Jag ser du framtidsmannen Todd Bowley som i januari väl hade 42 kontrakterade A-lagsspelare i Chelsea och fick mycket skit för det. Vad gjorde han sen? Han förlängde kontraktstiden på 8 år. Exakt. Tog ut det och kom ner i månadslönskostnad då. Så att, han är ett steget före.
Ja, men han är det. Det är bara synd det att Chelsea har minst antal matcher av alla.
Ja, exakt. Det är det enda han inte riktigt lagt in i kalkylerna.
Ja. Ja, vi ska gå långt i ligacupen.
Ja, exakt.
Men vet ni vad?
Carabao is shit.
Men vet ni vad? Sometimes the shit is happens.
Exakt. Todd Bowley knows.
Men apropå det då med fem byten, så jag har en statistik här på topp, alltså de topp verkligen europeiska klubbarna, alltså sen starten av säsongen 22-23, vilka lags, hur många gånger man har gjort fem byten i en match. Och då är det ju alltså topplag från Italien, Tyskland, England, Spanien som är med på den här listan.
City är väl med en handfull gånger på den listan, va?
City är sist på den här listan. Ja. De har gjort det minst antal gånger.
Ja, det var
15 gånger har Pep gjort fem byten i en match sen starten på förra säsongen.
Ja, jäklar.
Franska ligan är med också, eller PSG är med på den listan.
Samtidigt är City också det topplaget i ligan nästan som är mest förskonade från skador. Så att någonting gör väl rätt.
Ja, å andra sidan kan man säga att det som de har tappat poäng på nu är att de släpper in mål i slutet av matcherna. Ja. Så det är alltså en konsekvens av det skulle kunna vara att tröttröda spelare, du gör inte de bitarna du ska.
Absolut.
Och en tunnare trupp än vad man har haft förut.
Mm. En tunnare trupp, absolut, men också att han litar inte riktigt på sina nyförvärv han har tagit in heller. Med liksom Kovacic, Nunez och så. Så att säga. Lite är det ju på honom själv också, att han inte har gett dem det förtroende. Sen så kanske de inte håller måttet, vad vet jag. Men så synd är det inte om dem kring truppbredden att han inte kan göra ett byte.
Nej, så är det. Vill ni gissa på vilka lag som har gjort fem byten flest gånger då?
Alltså det är, ja, pratar vi Premier League.
Nej, ja, vi kan prata Premier League. Jag tänkte generellt nu, men kör Premier League då.
Ja, vi börjar där.
Mm. Det är så här, det är verkligen man har ju så här, vilka är det som byter mycket?
Ja, utan det är jag bara, tänker bara, ja, vet inte.
Släng ur någonting då.
Liverpool.
De har gjort det 24 gånger. Det finns två lag som har gjort fler gånger. 25 och 26 är siffran då.
Ja, det var ju nära.
Ja. Chelsea har gjort det 25 gånger, Newcastle 26 gånger. Sen är det verkligen alltså de italienska lagen toppar. Juventus 34, Milan 43, Napoli 46 och Inter 51 gånger.
Ja. De också, så det, men de har haft det systemet lite längre, va?
Ja, de har också mycket större bänk, fler bänkplatser i sin liga. De har typ 15-16. Premier League var 9 och sådär.
Ja. Men tror du det spelar någon roll då?
Ja, men lite.
Ja, känns som att, ja, kanske.
Har du också större trupper generellt med tanke på att de har 30 utlånade spelare?
Ja, precis. Ja, jag vet inte vad man ska göra med den statistiken, men ja, det är ändå, det är i alla fall, jag menar, för det är så många gånger man har suttit här och sagt att Pep gör inte ens ett byte i vissa matcher, men det här var ju då att man ska göra alla fem i en match. Så det, ja,
det grävjobbet ändå.
Det blir ju ändå, det känns ändå ganska logiskt.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
I måndags lunchtid så lottades ju Champions League och andra Europa-turneringar också då, slutspel. Eller i Europa League och Conference så är det ju först den här playoff-rundan då där tvåorna
från grupperna
möter treorna från, vad ska man kalla det, divisionen är över. Då. Ja, så i Europa League möter de ju Champions League treorna, i Conference möter man Europa League treorna. Följde ni, vi som har lag i turneringen, eller någon av turneringarna, inte ett jävla lag.
Nej.
Man följde kanske inte med så
fattar
stor spänning.
Fattar du hur dålig du är då?
Ja, precis.
Nej, det var ingen, följde inte med så stort intresse. Men det var ju ganska tydligt att vad gäller Champions League-lottningen då, så det följde väl lite i spåret av gruppspelslottningen, skulle man kunna säga. För gruppspelet var ju, gav ju en lottning som inte gav så himla intressanta grupper. Det var ju grupp F och dödens grupp där som liksom var behållningen på något sätt. Och nu med de här åttondelsfinalslottningarna, det är väldigt, ska man vara snäll kan man säga, det är väldigt favorittyngda åttondelsfinaler i alla fall. Men det bäddar ju för ett väldigt roligt slutspel senare under våren.
Ja, för det är ju faktiskt en, alltså så här, det blir ju någon lite större match ändå. Ja, men med Napoli, Barca, ja, nu går ju Napoli lite knackigt i ligan och sådär, men det är ju ändå regerande mästaren och sådär. Men man vill ju ändå att de bästa lagen ska ställas. Jag vill ju inte se Porto i final ändå. Nej. Så det är ju kul om någon tar sig vidare en bit till kanske en kvartsfinal. Men sen vill man ju gå vidare och se de bästa lagen göra upp. Men jag kan bara dra matcherna i Champions League. Och det är alltså Porto, Arsenal, Napoli, Barcelona, PSG, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, PSV, Dortmund, Lazio, Bayern, München, FCK, Man City och Leipzig, Real Madrid. Om vi stannar till då vid de engelska lagen, Arsenal mot Porto, det får väl man väl ändå säga att det är en ganska bra lott.
Mm. Alltså,
Porto
tycker jag är ganska tuff. Jag tycker Porto är en tuff lottning. Man ska komma ihåg att de är ju bara en hårsmål från att vinna den gruppen som de har där. Sen så är det kanske inte så att de liksom rosar marknaden i den portugisiska ligan heller. Men jag tror det är en ganska klurig lottning för dem. Jag tror ju självklart att de går vidare från den ändå, såklart. Sen är det ju, vad gäller City, har ju, ja, City och lottningar slutar ju så som det brukar sluta. Skulle kanske säga så, jag vet inte om FCK är den största liksom favoritlotten för en grupp 1 att få här. Jag tror att Lazio, man vill nog hellre ha Lazio nästan. Men det, ur ett nordiskt perspektiv är det väl lite tråkigt att FCK går ut och får City direkt. Mm. Man har ett uppehåll nu och det blir väl första matchen tillbaka från uppehållet, det är väl i princip City.
Ja.
Så det är väl inte det roligaste. Det kommer dock bara kunna sluta på ett sätt, såklart. Får vi se om vi har Rooney Bardghji med i den omgången, eller om han har fått en flytt till Premier League som det ryktas lite om.
Det ryktas ju dock om att han ska komma tillbaks på lån tillbaks till FCK, även fast det blir en flytt, så han kanske får se honom.
Precis.
Men jag håller med dig, det fanns ju några gruppettor som det hade varit roligt att se FCK få, som de faktiskt hade kunnat, ja men sett till så, ja men den fotbollen de spelar, hur roligt det var att kolla på dem det här gruppspelet, så ja, de hade absolut kunnat ta sig vidare.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Men för Arsenal ställda, det har ju varit, eftersom att de hade en så pass ändå enkel grupp och kanske inte en så intressant grupp som du ändå var inne på, så har man ju inte, jag tror det var landsmötet där när det stod en 4-5-0, 6-0 eller vad det var, efter en halvtimme. Det har jag sett, jag har inte sett så mycket av Arsenal ute i Europa i år, så det här ska bli kul ändå. Ja. Och det känns ju, sett till ändå så bra Arsenal har varit den senaste tiden, att jag menar, så det skulle absolut kunna vara en semifinalkandidat den här säsongen. Verkligen. Jag tror de kan gå långt alltså.
Nej, men just också med att alltså, gruppen och fick, de har ju inte behövt gå på fulla cylindrar riktigt. Så det finns ju sparkapital kvar. Sen är ju frågan så här, har man det här försprånget i ligan när man drar igång med slutspelet igen, vart väljer man att lägga krutet? Jag tror ju nog att man prioriterar tabellen här, som man leder nu lite mer än ett Europaspel, och kanske chansar lite grann i mötet mot Porto, vilket man kanske ändå, alltså, du kan gå vidare från ett sånt möte och ändå liksom rotera något, även om det är liksom en väldigt, väldigt tuff lottning. Så det blir intressant att se hur de väljer att göra.
Om ni hade fått ta en spelare från Arsenal till ert lag, skit i alltså att det är rivaler här i London och sådär, utan bara du hade fått handplocka en spelare från Arsenal, vem hade du plockat in i Tottenham?
Nej, men jag hade väl nog alltså spontant valt en av yttrarna. Det är klart att Saka är den bästa av dem. Så att man kunde ha Kulusevski in i mitten där, den gör det väldigt bra just nu. Gillar ändå Martinelli, tror jag skulle passa ganska bra i den här liksom Tottenham-upplagan vi ser nu, och ha honom ute till vänster ändå. Det är en spelare jag gillar väldigt mycket.
Mm. Jag vill ge Declan Rice utan och tänka.
Det är så.
Ja,
nej, men även fast ni har en så Caicedo.
Ja, men vi skulle ju haft Declan i 4 år, så ja. Var det liksom på väg för att
han hade varit på din lista från förra veckan av spelare som hejar på laget.
Ja, exakt. Nej, men han är fostrad hos oss. Så blev han ratad och skickad till West Ham och sen, så att nej, och sen tycker jag han har varit hur bra som helst.
Ja, han är så jävla bra faktiskt.
Så att utan att tänka.
Ja, jag hade nog också, United behöver ju centrala förstärkningar alltså på planen, så det hade väl antingen...
Ja, du är med och säger, får jag bara ta en?
Ja, precis, jag hade tagit hela laget. Ja, men Saliba eller Rice. Alltså en mittback är ju United är ganska stora behov också. Så, men ja, det finns faktiskt många väldigt bra spelare i det laget. Och apropå då egentligen, alltså med att många vill säga att Ten Hag ryker och så, jag tänker nog att Arteta kom 8-2 säsonger i rad med det där laget.
Ja, nej, det ger ju Arsenal har ju verkligen visat prov på långsiktighet nu, och det, jag menar, se vad man vill om Ten Hag, han har ju en förmåga av att hitta nya liv hela tiden, vilket även gör här i mötet mot Liverpool. Även om det inte blir vinst, så köper han ju sig själv tid, så han är expert på det där. Men så fort man tänker att så här, nu måste han nog ryka, så hittar han något sätt att liksom lösa det på något sätt ändå, och det är klart att liksom för hans del, eller för Uniteds del, jag menar, att gå nu och ta in en det hade ju varit en interimlösning nu också, med tanke på att det inte finns så mycket annat intressant för United leder på marknaden så här dags på säsongen, så att säga, kör på.
Ja, nej, jag håller med faktiskt, som läget är nu. Men tror du att, som att det rapporteras ändå att han har tappat omklädningsrummet, vissa delar av omklädningsrummet och sådär, tror du att när han ändå får dem och gå ihop och göra en sån insats ändå på Anfield, tror ni att det bara är så att man alltså spelarna är mer så, det här nu är det ett stort möte, vi måste ju, det här gör man ju bara som klubb, att vi går ihop, eller tror ni att han kanske, att det inte är så illa som det rapporteras i media kring Ten Hag?
Alltså jag tycker det är jättesvårt såklart att veta hur det egentligen är innanför kulissen. Man har ju hela den här Sancho-grejen med, som man inte riktigt vet hur han sköter, men att han är väl där men tränar med liksom ett annat lag och är fortfarande on a payroll, typ högst betald i laget, och blir ju jättesvårt ens få ut på lån i januari.
Ryktas ju om någon sorts swap deal med Barcelona med Rafinha.
Ja, men de har väl inte heller lön för det. Det är ju också alltid snackas om just Barcelonas fall. Men ja, det känns som det är svårt. Jag tycker det finns få spelare som kanske köper Ten Hags eller som han når ut till i laget just liksom. Och där är det väl McTominay det tydligaste exempel på någon som man verkligen når ut till och som tar på sig rätt kläder inför match, om man kan säga så. Men liksom en sån som man alltid återkommer till, att han alltid väljer att spela Antonio och ingen förstår varför. Det är liksom jag vet inte, det känns som han har för få spelare som spelar för honom där ute. Och kanske mer spelare som spelar för sig själva i många matcher.
Jag tror det, vad gäller huruvida Ten Hag har tappat omklädningsrummet eller inte. Jag ser inte ett enda argument till varför han inte har tappat omklädningsrummet. För det finns inte en spelare i det laget som känner jag är given och jag har Ten Hags förtroende här.
Nej.
Det börjar med att du har Maguire, vi tar bort kaptenspinnen från dig, du får sitta på bänk. Men nu är du inne igen, nu får du köra. Samma sak med Varane lite grann. Ja. Du har... McTominay vet väl inte riktigt vart han står heller. Nu har vi Rashford som heller inte riktigt vet vart han är i hierarkin. Det känns som att han inte har någon i den där truppen som liksom har hans rygg. För att han inte haft någon annans rygg lite grann. Och man kan väl säga att han kanske inte haft så mycket valmöjligheter för han är liksom, ja, med tanke på hur det har sett ut på plan. Men om det handlar om att behålla omklädningsrummet så ser jag inte att han har gjort tillräckligt mycket för att ha det. Så att säga, jag tror absolut att han har tappat omklädningsrummet. Det är klart att han är en dead man walking. Jag har svårt att se att han skulle träna United om ett år. Det är väl mer att säga, den här säsongen är vi kanske redan lite så här, gett upp lite halvt. Låt oss se om det går att ändra på. För att, så här, att kasta in en interimtränare med det materialet som finns på pappret. Jag ser inte vem som skulle kunna gå in här på kort varsel och lyfta det laget så himla mycket mer egentligen.
Nej. Det är så frustrerande också när man igår så highlights från Atletico Madrid Getafe hur Mason Greenwood hade alltså en sån show med hela Atleticos mittfält och försvarslinje. Han låg bakom. Han gjorde, det slutade 3-3, han gjorde inte något av målen men han låg bakom i princip alla. Han assisterade väl ett, men alltså hur han bara glider förbi allt och alla och han gör verkligen i princip vad han vill. I helgen så gjorde han ju mål på straff, sköt den med högern. Han är ju vänsterfotad. Det är så här, hur många vänsterfotade spelare finns det som är lika bra med högerfoten? Andra vägen brukar det vara, för vänsterfotspelare, alltså vänsterfotade spelare är ju oftast väldigt vänsterfotade,
ja,
skulle jag säga.
Så är det.
Och det är så jävla frustrerande, för jag vill ju, det är ju klart, fast han spelar fotboll och inte jag, det rycks att andra klubbar vill ha honom, men jag vill ju såklart inte se honom spela för Manchester United igen. Men det är ju bara, ja, det är så jävla störigt. Jävla idiot.
Jag förstår det. Och så är det någon spelare som Ten Hag ändå haft ryggen för, så är det i så fall Anthony. Och det är en spelare som man kanske inte riktigt vill ska vara den där självklara spelaren i startelvan. Men det har det ju blivit ändå, såklart. Så det är, det är klart att det har varit en hel del förmildrande omständigheter för Ten Hag det senaste året. Yttre förutsättningar har inte hjälpt honom.
Nej. Ja, jag vet inte riktigt var vi landar i det här. Men vi kan ju också då nämna för de andra engelska lagen som spelar ute i Europa. I Europa League så är West Ham, Liverpool och Brighton. De vann ju sina grupper, så de är ju vidare i åttondelen och de ska inte spela den här playoffen. Och samma gäller Aston Villa som vann sin grupp i Conference. Vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Den perfekta julklappen är ju en lördagstrippel hos Come On. Och nu kommer den, Kalle. Nu kommer den, få höra.
Äntligen! Jag får äntligen möjlighet eller förtroendet att spela, lägga ut en trippel igen. Och som du säger så kan det här bli den perfekta julklappen. Och jag har en bra känsla för det. Först ut är West Ham med United, där jag tror att West Ham vinner. De är starka hemma och kommer slå United på fingrarna här. Sen har vi Nottingham Forest Bournemouth. Nottingham Forest med ny tränare vid rodret och Bournemouth i form, vilket jag tror blir en öppen tillställning, så över 2,5 mål där. Och sen då har vi Tottenham och mot Everton, där jag också tror att Tottenham fortsätter på inslagen väg och slår Everton som åkte ut kuppen här i veckan. Och denna trippen boostas såklart av Come On. Och boostas upp till 10 gånger pengarna.
Jäklar, det är en rejäl boost. Ja, och man hittar ju då spelet som man alltid gör på common.com under fliken experterna, och på vår Twitter, Big Six heter vi där, om man vill rygga helt enkelt. Så ja, det är vad som gäller. Hur stark känner du dig?
Ja, men det är någonting speciellt med den här.
Bra. Och kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Stort tack till Come On som är med och möjliggör Big Six. Nottingham har ju sparkat Steve Cooper nu.
Ja, tyvärr.
Och en gammal favorit hos Per då, Nuno Espirito Santo, har tagit över. Det har ju blivit officiellt här under förmiddagen. Vad minns du om hans... Alltså han var väl... Blev det 2-3 månader? Det var väl en höst, va?
Ja, exakt, exakt. Ja,
men det var Conte som kom sen?
Precis, Conte kom sen. Så det blev en...
Och vem tog han över från? Var det Mourinho? Mm.
Ja, exakt, exakt. Så hade vi ju Masons på interim.
Just
där, däremellan. Så. Nej, men det är ju inte... Alltså, det är ju inte positiva minnen, kan man säga. Nej, men Nuno var ju den som liksom inledde hela den här, vad ska vi säga... ganska mörka tiden i eller inte inledde Mourinho var smidigare, men var en ganska tydlig del av den här liksom lite att säga defensiva Tottenham som vi som tack och lov nu är ett minneblott. Men jag tycker det är en väldigt konstig rokad utav Nottingham som man gör här. Det är klart att alltså, spelmässigt kanske funkar spelstilsmässigt att Nunos fotboll kan passa bra, men jag tycker ju att säga alla lag som just nu ligger ovanför strecket ska nog sitta lite lugnt i båten vad gäller att sparka tränare. Mm. För du behöver inte göra snabba ageranden för att rädda kontraktet. Det behöver inte Nottingham heller göra. Och Cooper är ju bevisligen en bra tränare. Mm. Alltså, så som han räddade den klubben under föregående säsong har gett honom liksom ett frikort den här säsongen, absolut.
Och han tog väl dessutom över dem när de i princip var sist i Championship.
Exakt.
Och tog dem upp till Premier League.
Exakt, exakt. Mm. Och är en ung tränare som man kan liksom bygga ett långsiktigt projekt på också. Som ju Nottingham, vad det verkar, vill göra i alla fall. Så att jag tycker det är väldigt konstigt utav Nottingham. Det är väl klart att med den ägare man har så är det kanske inte så konstigt att man gör förhastade beslut. Men jag tror att den klubben som kommer plocka upp...
Hans årskort utanför Craven Cottage.
Nej, men den klubben som plockar upp Cooper härnäst nu ska nog vara lyckliga. För att det här,
tänk om han skulle bli interim i Man United.
Alltså, faktiskt.
Alltså, jag älskar Steve Coopers uppsyn när han står där. Han ser ju ut som att han har kommit från en scen kväll på puben varje gång och ser ut som att han har en 6-7 enheter i sig där han står på sidlinjen. Jag vet inte, han är cool. Mm. Och som du sa, han är ju faktiskt, jag tror han är 44 år. Och om man hade bara skickat ut en bild och gått och gjort en enkät på stan och folk skulle gissa ålder, jag tror inte så många hade nailat det. Alltså.
Ja, nej,
man hade inte kunnat gissa på vad som helst.
Precis, när jag fick höra hans ålder för första gången så fick jag en smärre chock, tror jag. Men jag tror att Nottingham gräver sin egen grav här. Så att jag tror inte att de åker ur i år, för att det finns tre lag som är sämre. Men jag tror att de lägger verkligen upp det för att åka ur ganska ordentligt nästa år.
Mm. Ja, nej, Nuno var ju svingade i Saudi och fick ju lämna här under november, tror jag. Det är ju det laget som Benzema är lagkapten för. Som det rapporterades då var väl att de inte riktigt kom överens. Mm. Eller Benzema var inte nöjd med honom. Mm. Och det är ju klart Benzema bestämmer där. Ja. Då var det slutläkt.
Mm.
Ja. Men hur, jag kommer inte ihåg så mycket nu, men det var ju ändå väldigt lyckat för honom i Wolves ju ändå. Mm. Det var ju under portugis piken där borta. Och det var väl ändå ganska hypat när han tog över Tottenham. Kändes det inte lite så?
Inte från Tottenham-läger,
ja, det var
skulle
inte
jag
så.
Säga. Nej, men det var ju alltså, så precis som det har varit i Tottenham fram tills nu. Väldigt röriga tränarkaruseller. Och det här var väl inte högst upp på någons önskelista egentligen. Han fick ju en bra start. Och det är ju för att Tottenham haft som senaste tid. Man har väl liksom lett ligan efter 10 omgångar de senaste 3 åren. Så att det började bra resultatmässigt, även om det inte såg så bra ut spelmässigt. Kanske så. Men jag... Nej, alltså... Nu, det är frågan om det var liksom en lyckträff med Wolves. Eller om han är en bra tränare och bara gick liksom... lite sämre i Tottenham. Det är liksom så det kan ju såklart vara så att han är inte helt urusel som tränare såklart. Men jag håller ändå Cooper som är mycket bättre tränare än honom.
Mm. Hur tror ni som att det ska spelas all julfotboll och Boxing Day och nyår och nyårsdag, tror ni vi kommer se en stora förändringar i tabellen efter de här omgångarna? Det är alltid klassiska Boxing Day, eller om det... Nej, det är kanske nyårs, den här bilden som kavlas ut, om det är från den omgången, var det 96 eller 97 eller någonting i problemet. Mm, när det ser helt galna resultat.
8 i varje match.
Ja, men typ.
Nej, men det stora är väl att i och med att vi har Liverpool-Arsenal dagen innan julafton här, så, och det är väl liksom ganska troligt att en sån match skulle kunna sluta i delad pott, så har ju Villa en stor möjlighet att gå upp i serieledning. Så det är väl där man kan se att förändringen kan komma då. Mm. Och då kommer det ändå vara så att jag har passerat ungefär halvvägs av säsongen och har Villa i topp.
Det kommer Villa ska leda när vi går in i 2024.
Ja, det är ju absolut inte omöjligt. Nej. Det är snarare ganska troligt. Ja.
De brukar väl också sedan vinna hela serien, de som leder över nyår. Det var väl bara Arsenal som misslyckades i förra året.
Just det.
Men annars så statistiskt så brukar det ju vara... Mm.
Undrar vad oddsen är. Man ska gå in på Come On och kolla. Mm. Det var ju, ja, för det året Leicester vann var det ju fortfarande extremt höga odds på dem. Ja. Då när det var halvvägs i säsongen. Ingen som trodde på det då. Nej, men jag håller väl med om det. Det ska bli väldigt trevligt med den här julfotbollen i alla fall. Och det spelas ju faktiskt Premier League redan nu på torsdag, fredag, lördag, söndag.
Ja. Mm. Och Carabao ikväll.
Och Carabao ikväll, ja. Liverpool ska ju möta West Ham. Och efter det kommer ju semifinalen lottas då. Och lagen som är kvar, som Chelsea då kan få kalla, det är ju Middlesbrough, Fulham, West Ham eller Liverpool då. Mm. Vilka vill du ha?
Ja, men... det kvittar lite vilka man får nu.
För att
nu
men det... du vill ju inte ha Liverpool.
Nej, det är klart jag vill ha Middlesbrough och sen lär väl
det. Michael Carricks Middlesbrough, det är första gången de är i en ligacup-semi sen 04-05. Och vet du vad som hände den gången? De var i ligacup-semifinal 04-05. Då vann de kuppen. Smaka på det.
Boom.
Smaka på det. Jag ser det redan nu. Michael Carrick is winning the cup.
Ja.
Ja, Middlesbrough i conference ett år då.
Ja!
Och sen Europa League.
Just, har man haft ett lag från andra divisionen i Europa? Har det på något sätt blivit så?
Wigan när de vann FA-cupen fick ju de spela i Europa. Så de är det enda championship-laget som har spelat i Europa.
Jobbigt att dubblera de som ändå redan spelar tisdag och onsdags omgångar typ varje vecka.
Ja, det är ju...
Alltså det blir från 46 matcher till liksom 66 plus kupper.
Ja, inhemska. Fan vad stökigt, eftersom att det är ju nästan alltid championship-omgång samtidigt som det är Champions League.
Ja.
Exakt, det är inte så jäkla roligt för den som sitter med championship-spelschemat. Fan, måste vi anpassa på Wigan.
Liksom, lördag, tisdag, torsdag. Ja. Lördag, tisdag, torsdag. Mm. I vissa veckor.
Mm.
Fy fan.
Om du fick önska dig en valfri julklapp till din klubb då, Per, vad önskar du dig?
Nej, men nu när vi går in i nya året här så det, vi har ju både asiatiska cupen, vi är afrikanska som ska spelas. Det innebär att Sar försvinner, Bissouma försvinner, Son försvinner i potentiellt 4 matcher. Bissouma kommer inte spela fotboll för Tottenham igen förrän i februari med tanke på hans avstängning nu. Så det är ju att det blir snabba affärer egentligen i januari. Ser man till vilka som går iväg på mästerskap så är det såklart en innermittfältare man vill ha in där. Jag ser dock som ganska osannolikt att det skulle ske. En mittback är väl kanske det som ligger närmast till hands att få in ganska snabbt. Men det är ju, Postecoglou har ju varit väldigt tydligt med att man vill ha snabb förstärkning i januari. Och med tanke på vart man var när fönstret stängde, man sålde faktiskt Davinson Sanchez efter att fönstret stängde. Och då tog en chansning på att så här, vi kommer då klara oss med Van de Ven och Romero. Och sen dess har ju Romero, han missar ju snitt varje match.
Det borde man ju avstängning.
Och så Van de Ven.
Ut liksom.
Absolut, det var ju ingen... det var ingen högoddsare att det skulle bli så. Så att, att det kommer in en mittback snabbt, det kan jag se. Men tyvärr inte så mycket mer, även om nog Postecoglou väldigt gärna skulle vilja det.
Har du något namn då?
Gallagher. Alltså till mittfältspositionen.
Han verkar ju från Chelsea håll vara till salu. Vad man läser sig till, vilket är helt sjukt. Liksom, när han springer ut med...
Men det är ju samma sak som att City släpper Cole Palmer. Visst, nu är ju Gallagher några riktigt, äldre. Men det är ju fortfarande ett väldigt bra sätt att få bra siffror i
böckerna. Tyvärr är det bara produkt. Så våra ägare tänker.
Ja. Att de men det är ju så den moderna fotbollen funkar.
Ja, och det är nog det värsta jag vet med den moderna fotbollen.
Men det är faktiskt förvånande hur mycket det faktiskt verkar som att man är villig att släppa honom nu i januari. Nej, kontraktet går väl ut sommar 2025. Med tanke på att den är egen produkt och med tanke på att Chelsea måste göra allt de kan för att liksom, linjera med FFP.
Ja, och de sköter ju föreningen via bara Excel. De kan ju inte kolla på matcherna. Han vann liksom man of the match igår, sätter en straff, spelar 90 minuter, är överlägset den som brinner mest för att vi ska vidare den här turneringen.
Ja, han är väl Chelseas bästa spelare den här säsongen. Att,
typ. Sen så är han inte den flärdiga och snygga liksom på planen så här, som gör en tunnel och skruvar in den i botten, utan han är ju mer...
Han höll dock på att göra det igår när han satt den i ribban. Fan vad snyggt
avslutet. Liksom, han har ett sätt att spela fotboll och det gör han till 120% vecka ut och vecka in. Och sådana älskar man ju. Han kommer från våra egna led. Men det skiter de fullständigt in i. De ser bara att de kan göra profit på honom för att han inte kostar oss någonting. Och det är så jävla pisstråkigt.
Ja, verkligen. Och jag tror att han skulle passa perfekt i ett Postecoglou och Tottenham. Och jag tycker att prislappen som ryktas med honom det är också en no-brainer. Ja. När det är liksom 40-50 miljoner för en sån spelare.
Ja, så det är frustrerande.
Ja. Sen vad gäller mittbackspositionen, det som det har ryktats lite om för Tottenham är ju Tosin i Fulham, Brentwaite i Everton. Den som det ryktas ganska mycket om nu på slutet är Todibo från Nice, som har lyckats göra väldigt bra där efter attitydsproblemen. Han hamnade i Barcelona. Lite kanske konfunderad kring det. Alltså det jag har sett framför mig är att man kommer ta in ett nytt tredjeval på mittbacken. Nu när det liksom ryktas kring Todibo, det är summor som är väldigt överkomliga med liksom 35-40 miljoner pund. Men det är svårt att se att han som precis nu har slagit sig in i Frankrikes landslagstrupp med ett EM i sommar ska gå från liksom den succésäsongen han gör i Nice till att vara liksom ett tredje val i Tottenham. Och andra sidan är ju så, som vi sa, Romero är borta lite var varannan match. Van de Ven ska ju komma tillbaka ganska snart nu, men man såg ju den skadan, även fast det inte var så illa som man kanske trodde. Man vet ju, när någon ligger ner och skriker för att man har dragit baksidan, det är inte bra.
Nej. Nej.
Vad önskar du då, Kalle?
Föräldrar brukar säga snälla barn, så jag säger väl friska spelare. Och vi bara inte får fler tunga avbräck resten av.
Att en Kunko kommer in och frälser.
Ja, det är det bästa som kan hända, att han går in och visar att han är den man tror och hoppas att han är. Och gör 10 mål plus säsongen ut. Så att det är det. Och att vi bara inte åker på skitskador liksom. Hoppas jag på. Det är kanske en tråkig önskning, men viktigaste.
Vad önskar man sig som United-supporter?
Ja, det är mycket. Jag har en lång lista till tomten. Nej, men ja. Vad hade du önskat dig som United-supporter?
Det sa jag precis, du frågade mig. Du inledde hela det här segmentet med att fråga mig vad jag önskar mig.
Jo, men jag frågar om du hade varit United-supporter, vad hade du önskat dig?
Jaha, det blir så. Ja, om du vinner på friska spel så snälla spelare. Det är väl det som är problemet i United.
Nej, men bara ordning och reda på något sätt, antar jag.
Ja.
Men också, ja, alltså man hade ju velat sett det här. Eller, ja, alltså jag hade velat sett... Man vill ha tillbaka alla ordinarie spelare. Alltså skadlistan är ju faktiskt lång. Det är ju inte de supersexiga elva man ställer upp med alla omgångar nu. Men man hade ju önskat bara att typ en spelare som Mount hade kommit tillbaka och faktiskt varit bra. Och att
man har glömt honom.
Det är väl det som kan ge faktiskt United lite så här nytt blod. Ja. Faktiskt, att han kommer tillbaka. Faktiskt.
Så ja, annars vet inte. Att Höjlund gör något mål kanske.
Ja, men att ni hittar en välmående fungerande frontfyra med Rashford, Höjlund, Bruno, Mount.
Om man fick önska sig något man kunde gå tillbaka till, den här önskan med att någon hade uppfostrat Mason Mount. Nej, vad säger Mason Greenwood till att bete sig. Så, så hade vi aldrig sett Anthony snurra runt på den här kanten.
Nej.
Och så hade han, så hade vi, spelat med, hade vi haft 11 man på planen hela den här hösten. Det kanske hade gjort någonting.
Ja.
Vad vet jag. Men ja, jag vet inte. Det finns ju ändå chans att konkurrera om den här Champions League-platsen. Så det är ju så här, säsongen är verkligen inte överallt. Men ska vi nämna kort då kommande PL-matcher. Vad har du för förhoppningar på Everton hemma?
Ja, det är ett tufft läge att möta Everton nu såklart. Det kanske var ännu tuffare inför den här senaste omgången när man hade, vad var det, 4 raka nollor? Mm. Eller sånt där. Men det är, nu med på hemmaplan, det handlar ju om nu att Son ska iväg, Sar och Bissouma är avstängd i den här för sig. Men det gäller att ta de här poängen nu. Mm. Och det är inte ett överdrivet tight schema just nu för Tottenham. Så det gäller att haka på. Nu har man ju vänt den här tränaren. Jag tycker att du ser, även om Nottingham-matchen var väl kanske den sämsta insatsen i år. Eller i alla fall där man... kunna få spela sitt spel allra minst i alla fall, kanske vi snarare ska säga, så är det ändå en uppåtgående liksom, formkurva på något sätt. Så att jag är väl så här försiktigt positivt inställd där, men det vill man ju se dig igen fortsätta accelerera. För så som han har tagit den här liksom 10-positionen efter Madison är ju, han har verkligen tagit ett till kliv i sin karriär och i sin utveckling. Och jag hoppas verkligen att han fortsätter göra det och att han kan lägga lite den här winger-positionen bakom sig. För jag tror att i den positionen vi pratar om här i mitten, oavsett om det är 10 eller lite mer liksom, alltså flytande 8. Jag tror att det är där han ska vara om man ska vara en världsspelare framåt. Så att jag hoppas och tror på nya steg för honom mot Everton. För så som han bar Tottenham på sina axlar mot Nottingham, det var otroligt att se en svensk spelare göra det.
Mm. Vilken tid startar första bingot?
Uppesittarkvällen, det är väl 8 eller 7-8 någon
gång. Okej, för 18.30 Liverpool Arsenal, det kan vara att man missar första bingot då.
Ja, det
för de som spelar.
Det blir dubbelskärm.
Man får väl sätta sitt egna bingo lilla Arsenal och Liverpool bingo. Arteta får gult kort.
Stå och vinka vid långt.
Bingo efter 5 minuter.
Arteta firar proposerande. Ja, men det ska bli, ja jäklar vilken match ändå. Och så Klopp gå upp.
Det blir bländar av Klopps tänder, bingo.
Jag såg att Havertz flick vändla upp en story på att Wynn hade varit hemma på besök hemma hos dem. Så det är kanske det som har gjort att han verkligen har
hittat formen.
Ja.
Han är ju stor djurvän. Har ju haft en åsna också under tiden i Tyskland, tror jag. Så att, och lägger mycket liksom, donationer och pengar till djurens rätt i samhället.
Det ser man.
Så att hitta han kanske med hjälp av Wynn då, som du säger.
Vad tror ni om matchen då?
Jag är rädd för att det blir målsnålt som fasen.
Det tror jag också. Jag tror båda är ganska glada för en delad pott, tror jag.
Och Liverpools offensiv har väl liksom, de har väl vunnit lite på individuella insatser från offensiva spelare. Inte riktigt fått igång det liksom sammanhängande offensiva spelet. Och en Darwin Núñez som återigen är liksom lite offside i sin, vad han ska vara. I det anfallsfyran. Och Salah har väl, alltså han gör ju alltid mål här och där, men man har inte sett de här briljanta insatserna från honom heller. Samtidigt som Arsenals försvarsspel sitter som en smäck just nu. Så att, och de är nog rätt nöjda med poäng också.
Det tror någonstans. Jag. Sen så, alltså precis det som du är inne på med Liverpool och dess offensiv. Alltså i början av säsongen så pratar man ju ganska mycket på att säga, men man får poängen men spelet har inte riktigt släppt, men det är bra att man får med poängen, för när väl liksom när väl spelet sitter, ja, men då kommer man ha en bra position i tabellen och kunna liksom satsa på de allra finaste platserna. Men spelet har ju aldrig riktigt släppt. Den senaste månaden har det sett extra trubbigt ut i offensiven. Vilket man ju fick skörda frukten av mot United där, när man hade, vad var det, totalt 30 skott eller någonting. Så, och med en Szoboszlai som kanske inte riktigt är i det slaget som vi såg honom i början av säsongen. Så att, och att möta då en Arsenal-defensiv är väl kanske inte riktigt det man vill. Så att, är det något lag som man ska ha lite favoritskap kring, så är det ju såklart Arsenal. Trots att Liverpool har hemmafördelen här.
Mm. Martinelli avgör sent, precis som mot City.
Tror du det?
Ja.
Mm. Ja, jag... Sen å andra sidan, det känns som att Liverpool också vill bevisa sig efter den här plattmatchen mot United. Sen är det så här, de hade ju sina lägen, de hade kunnat gjort mål. Mm. Så det är ju egentligen lite marginaler från att man sitter och kritiserar det på det sättet. Men sen får man ju också se hur Liverpool, eftersom att de ska ju spela ikväll, det lär ju vara ett ganska B-betonat lag. Men man lär ju ändå se... Ja, men offensiv väg, om nu till exempel kanske Núñez får en start nu, då kommer han kanske sitta bänk till helgen. Men ja, det ska bli väldigt kul cool i alla fall att följa de här matcherna. Sen ska United möta West Ham borta. Moise.
Just det.
Det är ju tidigare på dagen då, på lördagen 13.30, och Chelsea spelar som sagt på julafton mot Wolverhampton. Kommer du kolla på Kalle?
Nej, men det blir, ja, men den kommer ju gå på tvn, eftersom släkten lär väl vilja se det. Och jag också såklart. Men så får jag jobba dator eller mobil. Och jag kommer väl väsnas både om det går bra eller dåligt. Men det är läskigt att möta Wolves botta. De har slått många drakar på hemmaplan på Molineux. Och Neil gör det bra. Men jag hoppas att vår cupvinst, liksom med allt vad det innebär, en straffseger, kan gjuta självförtroende i laget och fortsätta på den vägen och stå för ytterligare en bra insats här, och att Nkunku kanske får 30 minuter den här gången och kan tillföra någonting. Så att jag är ändå försiktigt positiv för en julklapp där.
Mm. Och podden kommer rulla på i mellandagarna. Det är väl Björn och Jesper kommer försöka få ut lite avsnitt. Vi har väl inte några exakta dagar som att nu när det spelas fotboll hela tiden. Ja. Men någonting ska det bli i alla fall. Ja. Men vi tar väl lite paus fram till efter nyår.
Så är det.
Vad det verkar.
Så är det.
Så ja, jag säger god jul till er då.
God jul.
Ja, god jul.
Och god jul också såklart till alla som lyssnar. Men så håll utkik, vi kommer att uppdatera på sociala medier och sådär när det kommer rulla ut något avsnitt under mellandagarna. Så ja, stay tuned. Hej då.